kväll och välkomna till Värnamo församlingsnärradio, och du ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Bibelförklaring med Håkan Sundliden, och det är över Romarbrevet vi håller på med. Och där är del 7.
Så välkomna till Andreas kapellet i Värnamo kyrka den här tisdagskvällen när vi ska fortsätta vårt studium i Romarbrevets första kapitel. Vi ska vara i vers 16 och 17, själva brevets tema idag, så det känns som att det kommer bli nyttigt för oss. Vi börjar med att be. Herre, så tackar vi dig för att vi får lämna allt annat åt sidan för en stund. Att vi får vända oss emot dig och ta del av ditt eget ord. Herre, vi ber att det här ska bli en välsignad stund. En stund när vi får upp ögonen på ett nytt sätt för vem du är och vad du vill. Herre, vi överlämnar den här stunden i dina händer. Amen. Jo, för Romarbrevet är ju ett fantastiskt brev, som vi har konstaterat och sagt tidigare. Och vi har då gjort inledningen, det vill säga första kapitlet, verserna 1 till och med 15. Först var det ju själva hälsningen, den är ju ganska lång här, vers 1 till och med 7. Förmodligen därför att han skriver till en församling där han inte har varit tidigare, så han kostar på sig lite utförligare. Och sedan så är det en tacksägelse i vers 8, 9, 10. Och så talar han då om sin längtan i verserna 11 till och med 15. Och så kommer vi till vers 16 och 17 som vi ska gå igenom nu. Och där har man då brevets tema. Så man kan säga att de här två verserna, 16 och 17, sammanfattar hela brevet eller introducerar brevet. Så det är kärnfulla versar. Och som vi har sagt tidigare också, utan att repetera allt för mycket, så kan man ju ha olika ljus när man närmar sig bibeltexterna. Och det som är självklart för oss kristna, det är ju att när vi läser skriften så gör vi det i ljuset utav den uppståndne Jesus Kristus. Man kan ju tänka sig, om man nu inte tror på Jesu Kristi död och uppståndelse och att den är betydelselös, och så ger man sig ändå på att läsa Bibeln, ja, då har man ju inte ljuset över vad det faktiskt handlar om. Så det är ganska stor skillnad. Och just det här att vi har ljuset ifrån den tomma graven, ifrån Jesu Kristi uppståndelse över texterna, gör ju att texterna lever på ett helt nytt sätt. Så var det också för Paulus. Han var ju införstådd med skrifterna redan innan han fick en förnyad kallelse, redan innan han mötte Herren Jesus Kristus. Men från den stunden så började han läsa skrifterna med nya ögon. Och det är ju inte så märkvärdigt. Sen har det ju gått då 2000 år sedan det här skrevs. Och det skrevs dessutom i en speciell situation. Så det är inte så underligt om det under så många år har fallit lite olika ljus och över de här verserna, över det här brevet, eller att man har tolkat det på olika sätt. Det som är häpnadsväckande och fantastiskt, det tycker jag, är att även om man har olika ljus över texten därför att man lever i olika tider, det är stor skillnad på 1500-talet och 2000-talet, så är det ju inte motsägande tolkningar, utan texten finns ju där hela tiden. Men vi kanske, vår förståelse av texten kan skifta. Och då var det ju som så, vi kommer in lite grann på det också, att när Martin Luther upptäckte de här verserna, så var ju hans stora upptäckt att Gud är den som rättfärdig förklarar oss. Innan hade han ju kämpat med att få vara en rättfärdig människa och att leva rättfärdigt, eller att få del av, han vågade inte få del av Guds rättfärdighet, för Guds rättfärdighet kan ju komma både som en gåva eller som ett krav. Och han uppfattade det på det sättet också. Han kunde inte ta till sig att Guds rättfärdighet, när den ges till oss, är en gåva som rättfärdig förklarar, rättfärdiggör oss. Utan han såg det som ett krav. Om Gud förklarar dig rättfärdig, då måste du leva som rättfärdig också. Och det kunde inte han ta till sig eller leva upp till. Vi kommer in på det när vi kommer in i detaljerna här. Det som vi ska ha med oss tycker jag, vi har kanske med oss olika saker, men det där som stod i vers 2, 3 och 4 i första kapitlet. Nu tar vi inte innehållet eller repeterar någonting av det, men kommer ni ihåg att vi sa det, att det där är förmodligen en ursprunglig judisk kristen bekännelse. Alltså så ursprunglig så att den finns innan Paulus. För de är inte paulinska, de här uttrycken. Jag tror jag visade på åtminstone 4 olika sätt där man kan se att det här är inte Paulus som har skrivit det här, utan det här har Paulus plockat upp ifrån de första kristna. Så de första kristnas bekännelse finns med. Plus att jag tänker mig att det visar också att Paulus har ju tagit emot den kristna tron ifrån de som var kristna före honom. Och han ser sig nu som en förvaltare, och han ser sig som en som ska dela med sig. Han har skyldighet att dela med sig av det här till hedningarna. Och det var ju det som var det omvälvande. Det sa vi också när vi gick igenom apostlagärningarna. Vi har inte gått igenom hela apostlagärningarna, men 18-19 kapitel har vi gått igenom. Att ofta så stannar man till vid pingstdagen, när den heliga ande utgjuts och kyrkan liksom föds. Och det är naturligtvis en enastående händelse, men en händelse som är minst lika stor, det är ju det 10:e kapitlet, nämligen när hedningarna får del av den heliga ande i Cornelius hus. För det har aldrig inträffat innan. Och det här var ju det svåra för Paulus att förklara för sina trosfränder, att evangeliet, att skrifterna inte bara är uppfyllda, att lagen inte är bara uppfylld, utan att den har förvandlats till ett evangelium som kan ges till hedningarna. Och att hedningarna får ta emot detta och inkorporeras i det förbund som Gud har ingått och upprättat med ett folk. Nåja, det där tycker jag är fint, att Paulus är insatt i ett sammanhang och att han är införstådd med det också. Så det var bakgrunden då till verserna 16 och 17. Kanske jag ska säga det också, att brevet i sin helhet har fått nytt ljus genom att vi har försökt att sätta oss in i hur det var för de första kristna i Rom. Och ni kommer ihåg det, att vi talade om att var framförallt kejsar Claudius som hade utvisat alla judar ifrån Rom år 49. Och bland dem fanns Priska och Aquila. Det hade skett dessutom, jag tror att det är kejsar Trajanus som hade år 19 efter Kristus, som hade gjort någon liknande utvisning. Och det betyder alltså att det fanns en sorts antisemitiskt klimat i Rom. Jag vill inte påstå att det var liksom värre än vad det är idag, eller det kan jag inte säga någonting om, men det var ju tillräckligt illa för att de skulle bli utvisade från Rom. Och i det här antisemitiska klimatet, dit återvänder då de kristna som nu där hedningarna är i majoritet, hedna kristna. Och här började hända det som kallas för ersättningsteologi. Och Paulus är införstådd med det, och Paulus skriver Romarbrevet med den undertonen, om det nu inte är själva budskapet, så är det i alla fall den undertonen att de hedna kristna måste förstå att de är inkorporerade i det förbund som Gud har ingått med det judiska folket. Och det är ju särskilt kapitel 9, 10 och 11 där han talar om det här. Men det finns här redan i det inledande kapitlet. Nu har vi alltså framför oss Romarbrevet, och det går ju att dela in på olika sätt. Fitzmaier då, som jag har följt i detalj, han delar in det i två delar. Han säger att kapitel 1, alltså från vers 18 åtminstone, till och med kapitel 11 är undervisning. Kapitel 12 till och med kapitel 15, vers 13 är det väl, är tillämpningen av undervisningen. Så det är liksom en väldigt grov indelning. Och det betyder att vi har alltså ganska många kapitel här, till och med 11, som innehåller undervisning av aposteln. Och i den här undervisningen så kan man säga att från kapitel 1, vers 18 till och med kapitel 4, vers 25, ja det är väl sista versen. Alltså kapitel 1, 18, kapitel 2, 3 och 4 handlar om hur Gud uppenbarar sin rättfärdighet. Och när Gud uppenbarar sin rättfärdighet så ligger i det också att han uppenbarar sin vrede. Och det är vad vi kommer att se här i kapitel 1, 2 och bit in på tredje kapitlet. Och sen kommer då rättfärdigheten i Kristus och så kommer det fjärde kapitlet hur man tar emot den här rättfärdigheten. Så det är ett ganska långt avsnitt och om det är som vi har gjort tidigare att man uppehåller sig ungefär 3 timmar i varje kapitel så har vi väl ett 10-tal timmar bara på det ämnet. Så vi kommer att göra en ganska rejäl djupdykning eller genomgång av det som kallas för rättfärdiggörelsen. Sen i kapitel 5, ni ser ju att kapitel 5 börjar med vers 1, då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro. Och så kommer då vad det här betyder i kapitel 5, 6, 7 och 8. Och där får man då se hur Guds kärlek får ett genomslag. Hur det nya livet föds som en frihet ifrån synden och lagen och döden. Det tar ju, vi kommer inte komma dit förrän till hösten tidigast, men det är ju underbara kapitel. Och sen då kapitel 9, 10 och 11, där han talar om att de här löftena och förverkligandet av löftena i Jesus Kristus, det strider inte mot vad Gud har sagt i Gamla testamentet i skrifterna, utan tvärtom så är det ju uppfyllelsen av skrifterna. Alltså det finns ingen ersättningsteologiskt tänkande här, utan det är tvärtom, det är en uppfyllelsetänkande. Då läser vi vers 16 och 17 och skriver aposteln: jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken. Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium, av tro till tro, som det står skrivet. Den rättfärdige ska leva av tro. Den där 16:e versen och 17:e, då har vi då placerat precis som folkbibeln har gjort som ett eget litet stycke då under rubriken brevets tema. Men som ni vet så finns det inte några kapitel och versar och ännu mindre några stycken och rubriker i originaltexten, utan det är bara skrivet i ett streck. Och det föranleder ju en del att säga att det som står i vers 16, jag skäms inte för evangelium, själva verket är en fortsättning på vers 15. Så där ser man ju hur saker och ting kan hänga ihop. Och bara genom att göra en sån upptäckt så kan man få liksom nya tankar. Han säger ju, det är min önskan att få predika evangelium också för er i Rom. Jag skäms inte för evangelium. Så han är frimodig, Paulus. Men man kan se det som en övergång. Man behöver inte föra den där meningen vare sig bakåt eller framåt. Den står där för sig själv. Den här frimodigheten som Paulus har, Den har ju sina orsaker. Och den första orsaken är att han har förstått betydelsen av Jesu död och uppståndelse från de döda. Förkunnelsen om korset. Han har förstått det, han har fått det uppenbarat för sig. Han har fått en helt ny syn, inte bara på skrifterna utan på hela verkligheten. Han har ju en ny världsbild. Och det här är ju omvälvande. Och man kan säga att han har fötts på nytt, han har blivit en ny skapelse och ser allting i ett helt nytt ljus. Och därför kan han också säga, som det står sen i vers 16, som ytterligare ger bränsle till hans frimodighet, nämligen han har förstått att evangeliet är en Guds kraft. Det handlar alltså inte om vad Gud har gjort, det är inte en beskrivning av Guds verk, förkunnelsen, utan det är i sig Guds kraft i verksamhet. När man talar om att Jesus har gett sitt liv för oss och när vi talar om att han har uppstått från de döda, då blir Gud närgången hos dem som lyssnar. Jag ska ju åka till Albanien om någon månad eller två kanske det. Och då så har jag med mig en broder, och han sa det, för han var med förra året också, Claes, och han tyckte att det var lite för lite undervisning, och så motiverad så sa han det att vi måste ha mera undervisning och flera seminarier om de här dagarna, därför att det är ju när vi förkunnar Guds ord som Gud kommer nära dem. Och det är ju helt rätt tänk. Så låt Guds ord bo rikligen ibland er, för det är i sig en verksam kraft. När människor lyssnar och tar till sig så sker förvandlingen i deras inre. På samma sätt som det kan ske i vårt inre. Och det här förstod Paulus. Så han relaterade sin förkunnelse, och det här är den tredje tanken då i den här med hans frimodighet. Han relaterade sin förkunnelse till Jesu Kristi person. Det budskapet som Jesus Kristus hade, inte bara det som han predikade och undervisade om, utan det som finns i hans egen person. För hela hans person är ju ett budskap till oss, att Gud har kommit nära. Den förkunnelse, den undervisning som Paulus hade, var direkt kopplad till Jesu Kristi person. Jesus Kristus var närvarande genom förkunnelsens ord, genom undervisningen. Så då kan man säga det för det fjärde också, att när Paulus predikar och undervisar så är det budskapet om korset, det fungerar alltså som en fortsättning av Guds kraft. Guds kraft var verksam i Jesu död och uppståndelse, som man säger redan i vers 2 här. Där står det, och som genom helighetens ande blev med kraft bevisad vara Guds son. Den kraften fortsätter att verka genom förkunnelsen och undervisningen. Vi kan titta också på första Korintherbrevet, första kapitlet. Där säger han uttryckande på samma sätt. Det står i vers 18, alltså första Korintherbrevet 1:18. Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Tänk om vi kunde se, upptäcka, förstå detsamma. Att när vi delar vittnesbördet, för det är inte bara predikan det handlar om. Vi har tre olika sätt att förmedla ordet på. Det är ju predikan, undervisning och vittnesbörd. Kerysso, didasko, martyro. Det är tre olika sätt att förmedla. Martyro är ju inte bara vittnesbörd, utan det är också att vittna med sitt liv. Våra liv vittnar i sig. Tänk om vi kunde se och förstå och upptäcka att detta, vårt vittnesbörd, vår undervisning, förkunnelse, är en Guds verksamma kraft. Då kanske vi också skulle bli frimodigare. Paulus var helt införstådd med att detta är en verksam kraft, budskapet om korset. Och han var frimodig när han delade det. Titta också i vers 24. Alltså första kor 1:24. Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Och denna Guds dårskap är visare än människor, och Guds svaghet är starkare än människor. Så går vi tillbaka då till den här första, eller inte den första, utan Romarbrevets första kapitel, 16 versen. Och så konstaterar vi att Guds kraft frälser var och en som tror. Och då är det ju viktigt att vi förstår det här lilla ordet tro, vad det är för något. Vi har varit inne på det tidigare och vi kommer in på det igen också idag, lite senare. Nämligen att tro, pistis på grekiska, inte ska uppfattas som det uppfattades i den grekiska världen eller den västerländska världen, som en prestation eller som en ansträngning, som någonting som man skulle göra och som man kunde göra mer eller mindre, utan det ska uppfattas på det skriftenliga sättet, nämligen att när man inte kan göra någonting utan bara liksom hoppas på att Gud är den som verkar. Så ska det förstås. Och att man förstår då att Gud är den som verkar, den förståelsen är tron, det är pistis, det är förtröstan. Det är en tillit på att Gud verkar, det som jag inte kan verka. Och så ska man förstå det lilla ordet tro. Det är alltså människans svar på budskapet. När vi predikar, undervisar och vittnar om korset, om Guds kraft, så, och Guds kraft verkar i detta, så kan människor reagera, svara. Och det svaret är då tro. Det är människans svar på evangeliet. Människan ger alltså Gud rätt, helt enkelt. Så det har väldigt lite, för att inte säga praktiskt taget ingenting, med människans egen prestation eller egen förmåga att göra. Och den här tron är alltså avgörande för att Guds kraft, evangeliet, ska frälsa. Det frälser var och en som tror, så det frälser inte de som inte tror. Utan det är genom tron som den här kraften blir verksam i en människa. Men vem kan tro, säger Paulus när vi kommer in i 10:e kapitlet, om det inte finns någon som predikar och berättar. Om man inte hör så kan man inte gensvara på det man hör. Så förkunnelsen är jätteviktig. Och jag tänker på det ibland när jag hänger lite med huvudet och beklagar mig över sekulariseringen som har gått långt in i våra kristna sammanhang också. Att det är så liten tro. Men det finns inget skäl att bli arg på dem som inte tror. Utan det finns ju skäl att fråga sig hur är det ställt med predikan, med förkunnelsen och undervisningen i vårt land. Alltså de som har evangeliets liv ibland sig. Det är ju de som ska förmedla förkunnelsen. Det är ju där problemet sitter. Inte hos de som inte tror. För ingen människa kan tro ifall man inte nås av Guds evangelium. Inte nås av Guds kraft. Och det här kommer vi då att komma tillbaka till när vi kommer in här i slutet på 17:e versen. Den rättfärdige ska leva av tro. Eller av tro till tro. Den rättfärdige ska leva av tro. Så kommer vi tillbaka till det. Så vi nöjer oss med det här tills vidare. Konstaterar bara att Paulus då menar att det här gäller för alla människor. Först för juden och sedan för greken. Så där har vi egentligen huvudpoängen med Romarbrevet, nämligen att Guds evangelium ska räckas till alla människor. Först juden men sen också till greken. Till alla människor. Inte bara till judar. Och sen har vi då den här 17:e versen, rättfärdighet från Gud och så vidare. Och då är det där lilla ordet rättfärdighet som vi måste förstå. Och då hör ju till saken att, jag kommer in på det lite mer här alldeles strax, men det hör ju till saken att i västerländsk mening så har ju rättfärdighet att göra med juridik, med rätt. Med att det ska vara rätt och riktigt. Men när man kommer till skrifterna i den hebreiska världen så är rättfärdighet ett tillstånd som råder mellan två parter, när två parter lever upp till det. När det är frid och sämja, då råder rättfärdighet. Och Gud ensam är den som är rättfärdig, och Gud har ingått förbund med Israels folk. Och när man håller sig till det avtalet, till det förbundet, då råder rättfärdighet. Då råder frid, förnöjsamhet. Problemet är ju att det visar sig att Israels barn, i synnerhet med människor i allmänhet, inte förmår att hålla sig till Guds förbund. Och därför så blir vi människor orättfärdiga. Men visar sig i skrifterna att Gud ändå står kvar vid sitt förbund. Så han är rättfärdig i alla fall. Och det är det som kallas för nåd i Gamla testamentet. Det är nåd att Gud håller fast vid förbundet. Han håller fast vid förbundet därför att han är rättfärdig. fast han egentligen inte skulle behöva göra det. Förbundet är ju upplöst i och med att den ena parten har gett sig iväg. Men Gud håller som sagt fast vid det. Och det gör ju att rättfärdighet har ett annat innehåll än vad har i ett västerländskt tänkande, när mera har att göra med juridik. Jag vet att Bo Giertz i sin kommentar, nu har jag inte läst just till det här, men jag vet från andra sammanhang, där skiljer han på rättfärdighet som han reserverar mer eller mindre till Gud, ett begrepp som hör hemma hos Gud, och sen när han talar om människors rättfärdighet, för det finns ju också, då använder han ordet rättskaffenhet, som har ju en annan klang. Vi människor kan vara mer eller mindre rättskaffens, men på bibelspråk så heter det också, det heter rättfärdighet. Så därför kan David kan vara mer rättfärdig än vad Saul är, alltså mer rättskaffens. Men jag tror att vi gör klokt i att, som Bo Giertz gör också, tänka oss att rättfärdighet är ett ord som man reserverar för Gud. Och talar vi om människors rättfärdighet så skulle man hellre tala om rättskaffenhet. Men det där är ju hur man vänjer sig mera. Det viktiga är att vi förstår skillnaden. Och då står det här på grekiska di kaiosyne theo, eller på latin då justitia deus, Guds rättfärdighet. Och det där uttrycket kommer igen i kapitel 3. Jag tror vi ska se hur det används, för det här är ett mycket speciellt uttryck då. I kapitel 3, vers 5. Men om vår orättfärdighet visar Guds rättfärdighet, har Guds rättfärdighet, vad ska vi då säga? Och så vidare. I vers 21, också kapitel 3. Det här kommer vi tillbaka till sen. Här står det ju det som är själva undervisningen som vi kommer att lyfta fram under ett antal timmar framöver. Står i vers 21. Nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad. Och i vers 22 står det, kommer det igen, en rättfärdighet från Gud. Vers 25 och 26 ska det komma också. Där står det i mitten på vers 25, alltså andra meningen, så ville Gud visa sin rättfärdighet. Och det kommer igen i vers 26. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet. Kapitel 10 har jag skrivit upp också, vers 3. De känner inte rättfärdigheten från Gud utan strävar efter att upprätta sin egen rättfärdighet. Har inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud. En sån där vers som ersättningsteologerna lägger ut på sitt lilla speciella sätt, men det hoppar vi just nu. Kommer tillbaka till det. Kanske vi ändå ska slå upp första Korinthierbrevet 1:30. Det har två bibelversar till med det här uttrycket. Därför i första Korinthierbrevet 1:30, kapitel 1, där var vi ju nyss. Där säger Paulus då i slutet på första kapitlet, vers 30. Honom Gud har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning. Och likaså i andra Korinthierbrevet 5:20. Där står vers 21 ska det vara. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Så nu har vi tittat på de där bibelställena som är så centrala då för Paulus och för hans tänkande. Jag hoppas att ni, och jag vill verkligen tro det, men jag säger det igen eftersom jag ska krångla till det lite för er här strax. Så säger jag det igen då. Alltså det handlar om att det finns en gemenskap mellan Gud och människor. Människan har svikit den och därför är människan orättfärdig. Hennes rättskaffenhet kan vara större eller mindre. Gud däremot är kvar vid den här gemenskapen och längtar efter oss människor. Han är rättfärdig. Han sände ju sin son Jesus Kristus över på vår sida, så att säga. Och denne sonen Jesus Kristus är sann människa och får därför representera alla människorna. Och han är en sann människa också på det sättet att han sviker inte förbundet. Utan fadern och sonen är ju verkligen förenade. Och i honom så blir vi alltså, får vi del utav gudomlig natur, skulle Petrus ha sagt. Vi får del utav Guds egen rättfärdighet. Det här är ju själva poängen med det hela. Nå, vad är det för någonting som gör att jag ska krångla till det här nu lite grann? Jo, därför att på medeltiden, och då levde och verkade ju Martin Luther bland annat, så var det här med rättfärdigheten inte, man förstod det inte på det sättet. Utan frågan var, hur skulle man förstå uttrycket Guds rättfärdighet? Och då finns det åtminstone tre olika sätt att förstå det på. Och det första, det är att Guds rättfärdighet är, och det har jag sagt också, så att, men jag säger inte emot mig själv, utan ni ska få höra hur det här hänger ihop sedan på slutet. Det är tre olika sätt att förstå det. Det första är ju att rättfärdigheten placeras enbart hos Gud, alltså som en gudomlig moralisk kvalitet. Att Gud är rättfärdig, det ingår som en egenskap i hans personlighet. Och det Gud har då visat sin rättfärdighet genom att frälsa oss människor, för det hade han ju lovat. Han har ju skapat oss människor, han har ingått förbund med Abraham och hans folk. Han har gett löftena i Gamla testamentet, och därför så måste inom citationstecken Gud visa att han står fast vid sina löften. Och när han står fast vid och uppfyller sina löften, då har han visat sin rättfärdighet. Och det är ju rätt och riktigt. Så kunde man förstå det. Men man kan också förstå det på något annat sätt. Man kan nämligen förstå det som att det här med Guds rättfärdighet är någonting som han ger till oss människor. Att han ger det eller distribuerar sin rättfärdighet till människorna. Och det var så Martin Luther förstod det innan han gjorde upptäckten. Alltså han förstod det som att rättfärdighet är någonting som Gud vill ge oss människor. Men han var livrädd för att få del av den. För Guds rättfärdighet var ju Guds stränghet. Det var ju Guds rättvisa. Det var ju Guds krav. Så han kastades mellan tro och tvivel huruvida han skulle uppfatta Guds rättfärdighet som en gåva eller som ett krav. Men så kan man uppfatta det, och det är inte heller fel att uppfatta det på det sättet, om vi nu ser det till språkligt eller hur Paulus tänkte det. Det tredje sättet att förstå Guds rättfärdighet, och det är det här då som är Martin Luthers upptäckt, det är att Gud förklarar oss för rättfärdiga för Jesu Kristi skull. Alltså vi är inte rättfärdiga i oss själva, vi är orättfärdiga. Men på grund av det som Jesus Kristus har gjort för oss, så har han laglig rätt, så att säga, att frikänna oss och rättfärdig förklara oss oskyldiga, fastän vi inte är det. Och det var det Martin Luther upptäckte. Han upptäckte att han har blivit förklarad för rättfärdig på grund av det som Jesus Kristus har gjort. Och det var den stora upptäckten som förlöste hela reformationen. Evangeliet var plötsligt en Guds kraft, en Guds nåd som verkade så kraftfullt. Så att han blev befriad ifrån sin skuld, han blev befriad ifrån det onda. Dessutom så blir ju på det här sättet Gud ärad. Och då är det så att i en av kommentarerna så läste jag ett citat. Men jag tror att citatet var från Qumranrullarna. Men det spelar ingen roll. Jag har inte skrivit av citatet, för det var återgivet i andra hand, så att säga. Från en judisk författare som heter Vermes. Han är inte kristen, men han har studerat kristen tro. Och själva poängen där i alla fall, den här, nu citerar jag fritt. Han säger så här Värmest, eller om det är från Qumranrullarna då, så säger han: om det är så att jag inte kan leva upp till den rättfärdighet som Gud har gett mig, om det är så att jag snubblar och att jag faller, om det är så att min syndfulla natur gör att jag misslyckas katastrofalt, så är Gud ändå rättfärdig. Och genom att Gud ändå är rättfärdig så blir han ärad desto mer, för att min egen berömmelse är borta. Den är fullständigt borta. Och jag tror att det här är, vi hade det i undervisningen på storsamlingen i fredags, jag tror att det är så här i praktiken. Ni som har varit kristna längre än mig kan fundera på det. Men att när ju längre tid vi vandrar med Herren Jesus Kristus, ju mer vi blir delaktiga av den heliga andes liv och får lära känna Gud, desto mer upptäcker vi också vår egen kötsliga natur, våra egna tillkortakommanden. De balanserar varandra, de där två. Så att ju intensivare min gemenskap blir med Gud, desto större blir lidandet över min egen kötsliga natur. Det här kommer Paulus in på i Romarbrevets 7:e kapitel. Det goda som jag vill göra, det gör jag inte. Jag är arma människa, vem ska frälsa mig? Så i slutändan så kommer all ära bara, blott och bart, enbart tillfalla Gud. Och ingen ära kommer tillfalla dig och mig. För vi har inte förtjänat någon ära. Och på det här sättet så blir ju rättfärdigheten från Gud inte bara en gåva, utan det blir ju en nådegåva. Och det är också vad som står här i, jag tänkte på det nu om vi tittar i kapitel, jag tror det är sista versen på 6:e kapitlet. Just det. Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv. Jag tror det står karisma där på grekiskan. Men Guds nådegåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Det här upptäckte som sagt Martin Luther, att om jag i mina misslyckanden ändå, alltså om jag är en otillräcklig människa, en syndfull människa, och ändå blir förklarad rättfärdig, då är det ju bara Guds förtjänst. Det var hans stora upptäckt, va? Och därför så blir rättfärdiggörelsen genom tron alena. Han la till det lilla ordet alena när han talade. Och att han gjorde det, det beror på att det står så här i kapitel 3, vers. Nu ska vi se här. I vers 26 på slutet där, att Gud själv är rättfärdig när han förklarar den rättfärdig. Nej, i vers 28 är det nog. Vi hävdar att människan förklaras rättfärdig genom tro alena, sa Luther i sin översättning. Men det visar sig, det visste inte jag, vi kommer ju till den här versen sen, va, men det visar sig att åtskilliga översättningar tidigare, också långt ner i kanske nu, under nästan antika, alltså på 300-400-talet, hade det här lilla ordet alena med. Så att han stod i den traditionen. Undrar om inte Augustinus hade det också. Men det är ett tillägg. Men det är ett tillägg som man hade och som man stod ut med, om jag säger så, av det enkla skälet att detta, just detta är Paulus poäng. Och då, ni vet, det finns, han säger på andra ställen Paulus att det inte genom laggärningar utan genom tron alena. Så även om lilla ordet alena inte finns med, så är det själva poängen här. Nu har jag ju då sagt att det finns tre olika sätt. Antingen kan man förstå Gud som moraliskt rättfärdig, att det är en egenskap hos honom. Eller någonting som han ger till oss, någonting som han distribuerar. Eller att han förklarar, alltså kommunicerar, talar om genom sitt ord, fäller den domen att vi är rättfärdig. Och då om man läser Fitzmaier och även en sån som John Stott, jag har inte tittat på flera men det behövs inte, så säger de att det är inte meningsfullt att spela ut de tre olika förståelserna mot varandra. För det kan sägas på en och samma gång att Gud är rättfärdig, agerar rättfärdigt, ger rättfärdighet och förklarar rättfärdighet. Så det är inte någon motsättning, men det är ändå kanske till dels då en förklaring till att teologer och bibellärare genom århundraden har betonat olika saker. Och att det är lätt att komma till ett skenbart motsägelse mot varandra. Men det behöver man inte göra här alls. Sen så står det så här då, får vi fortsätta i vers 17, att den där rättfärdigheten från Gud, den uppenbaras i evangelium. Så i evangeliet blir den här rättfärdigheten synlig. Och då tänker jag som så att några saker. Det första jag tänker är att om Guds rättfärdighet uppenbaras i evangelium, så uppenbaras alltså i evangelium hurdan Gud är. Genom evangelium kan vi lära känna Gud. Genom evangelium får vi en bild av Gud. Och vad är evangelium då? Ja, evangelium är ju att Gud har blivit människa i Jesus Kristus. Evangelium är ju att Jesus Kristus aldrig fördömer någon människa, utan alltid befriar och lyfter av skuldbördor och rättar upp människor och bistår människor. Att han uppfyller lagen, det som ingen annan människa kan göra, men han som den sanna människan kan göra, det är ju evangelium. Det säger någonting om hurdan Gud är och hurdan Gud vill vara gentemot oss. Vill du lära känna Gud? Ja, men läs och lyssna till Jesus Kristus. Var en lärjunge till Jesus Kristus och du kommer att lära känna Gud. Och det säger ju Jesus själv också någonstans i Johannes evangeliet. Den som har sett mig, han har sett fadern. Och det här är alltså viktigt. Så uppenbaras alltså Gud och evangeliet. Rättfärdigheten från Gud uppenbaras i evangeliet. Men här ska sägas också det. Då kanske vi ska slå upp i Psaltaren 98:2. Där står, det är en psalm som har rubriken Jubel över Herrens makt och frälsning. Han har vunnit seger, står det i den första versen. Och så kommer det i vers 2. Herren har gjort sin frälsning känd. Han har uppenbarat sin rättfärdighet för hedna folkens ögon. Paulus använder det här, rättfärdighet från Gud har uppenbaras genom evangelium. Då använder han ordet apokalyptein på grekiska, som används när man avtäcker en staty. Alltså du har en staty och så är den betäckt, så ska man inviga den eller avtäcka den. Man tar bort, va? Och då avslöjas, då uppenbarar sig den här statyn. Det ordet använder Paulus när han säger att Guds rättfärdighet uppenbaras i förkunnelsen i evangeliet. Där avslöjas, precis det som vi läste i Romarbrevet 98, där blir Herrens rättfärdighet känd. Där kan vi lära känna Gud. Det står i Romarbrevet 3:21, har jag skrivit. Nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om. Vi läste ju där i Saltaren nyss. Så i evangeliet uppenbaras Gud. Men det är mer än så. Därför det ska också sägas att det här är ju, den här uppenbarelsen i evangeliet är ju, som vi konstaterar i vers 16, Guds kraft till frälsning. Den här uppenbarelsen, den äger rum hos en människa. Man upptäcker vem Jesus Kristus är. Då verkar den kraften förvandlande i en människas liv. Hur många människor har inte gått in i kyrkorna och suttit och tittat på liksom Jesus när han hänger på korset? Här är det triumfkrucifix, men Ofta är det ju den lidande Kristus som hänger där. En människa som sitter och mediterar och tittar på den lidande Kristus och som plötsligt blir införstådd med att det här hänger han för min skull. Det är klart att den människan får sitt liv förvandlat. Det visar alltså vilken kraft det är. Då kanske inte ens behövs ord, utan då ser man bara bilden av Kristus. Så blir man förvandlad. Och vi kan bidra till den här förkunnelsen, till den här uppenbarelsen, genom att berätta för andra vad Guds rättfärdighet betyder för oss. Vad Guds evangelium betyder för oss. I första Korinthierbrevet, jag har några verser där, vi kan titta på dem. Första Korinthierbrevet 2. Jag inser här plötsligt att vi kommer inte ens hinna med de här två verserna. Det var inte bra det. Men första Korinthierbrevet 2, vers 1 till och med 5. Där har ni det som jag menar. När jag kom till er bröder var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet, alltså talet om korset för er. Jag hade nämligen bestämt mig för när jag var hos er att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er, och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom, utan genom en bevisning i ande och kraft. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors övertalningsförmåga eller visdom, utan på Guds kraft. Att Gud själv skulle verka genom evangeliet. Sjätte kapitlet, första Korinthierbrevet. Där står i vers 14. Gud har uppväckt Herren, och genom sin makt ska han också uppväcka oss. Alltså Gud verkade genom att uppväcka Jesus Kristus från de döda. På samma sätt så vill han uppväcka Jesus Kristus i oss eller bland oss. Uppväcka oss och föda oss på nytt. Gör oss medvetna om vad det är att leva i Jesus Kristus. Jag har också skrivit upp andra Korinthierbrevet 13:4. Jag tror jag läser det också. Eftersom det här är så centrala bitar, så att kan vi repetera och liksom tjata in det här, så är det ju jättebra. Andra Korinthierbrevet 13:4. Det står om Jesus Kristus. Han korsfästes visserligen på grund av svaghet, men lever genom Guds kraft. Så är vi också svaga i honom, men ni ska få leva tillsammans med honom i Guds kraft som ni ska få känna. Så vi som är intagna i Jesus Kristus, vi är intagna i Jesus Kristus med vår svaghet, men vi kommer också att få känna av Guds kraft. För vi är förenade med Guds kraft genom evangeliet. Sen har jag gjort en liten not här om rättfärdiggörelsen. Det är nämligen så här att det här med rättfärdiggörelsen, det var ju kärnan, det centrala i det missförstånd eller i den oenighet som rådde mellan Martin Luther å ena sidan och romersk-katolska kyrkan å andra sidan. Luther betonar ju detta med att vi blir rättfärdiggjorda genom tron alena. Det var hans stora upptäckt. Romersk-katolska kristna, de vill inte köpa det där rakt av, utan de menar att människan har ju lite grann med det här att göra också. Vi måste ju, inom citationstecken, tro. Vi måste ju svara upp emot det här. Var en som tror liksom blir frälsta. Och till denna tro då så ingick kanske att man skulle komma till mässan regelbundet och gå till bikten en gång om året och så vidare. Så det här var ju den stora kontroversen. Nu är det så här att under de sista 100 åren så har det ju pågått samtal. Ekumeniska samtal på högsta nivå mellan lutheraner och romersk-katolska och anglikanska kristna och så vidare. Och då är det som så att man har alltså hittat varandra efter 450 år. Och det jag har här, det kallas för en gemensam deklaration om rättfärdiggörelseläran. Den skrevs undertecknades den 31 oktober 1999. Av representanter från katolska kyrkan och lutheraner. Och att jag lyfter fram det här och ni kan skriva ut det på internet, det beror helt enkelt på att vi måste göra oss av med de fördomar som finns mellan lutheraner och katoliker i det mest väsentliga. För de skillnaderna finns inte längre. Och i det här så står bland annat följande formulering, det är i början. Jag skrev av den. Det står så här: det är av nåd alena och genom tron på Kristi frälsargärning och inte på grund av någon vår förtjänst som vi accepteras av Gud och mottar den helige ande som förnyar våra hjärtan och rustar oss för och kallar oss till goda gärningar. Så det här är gemensamt uttalande och som sagt, det går att skriva ut det från internet och det är väl värt att läsa om man nu vill fördjupa sig i det här med rättfärdiggörelsen. Då så går vi tillbaka till texten. Där står då att rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium och så står det av tro till tro. På grekiska ek och eis, av och till. Och det är frågan vad Paulus menar med det där och det är inte alldeles självklart. Men det där sättet att uttrycka sig, det finns på några andra ställen också i skriften. Och skrift ska tolkas med skrift. Alltså slår jag upp Saltaren 84. Saltaren 84. Där exakt samma uttryck, ek, eis, finns. Alltså det gamla testamentet är ju översatt, som ni vet, 200 före Kristus till grekiska. Och då finns de här ek, eis där också. Psaltaren 84, vers 8. Det går från kraft till kraft. Det träder fram inför Gud. Det går från kraft till kraft. Det är ju alltså att man går från en nivå till en annan. Och på samma sätt ska man då förstå det här i Romarbrevet. Av tro till tro. Vi går från en nivå av tro till en annan nivå av tro. Från kraft till kraft. Och det är förmodligen så man ska förstå det. Och då kan ni ju veta det att ersättningsteologerna som alltså är förhärskande i svensk kristenhet, de tolkar som att han kommer av tro till tro, från judendom till kristendom. Så fel det kan bli. Så det här, de här detaljerna är kanske inte bara detaljer utan det är viktiga detaljer. Du kan också läsa i andra Korintherbrevet, för där finns också det här uttrycket, ek och eis. Andra Korintherbrevet 2. Där står nämligen i vers 16. För det senare en doft av död till död. För det förra en doft av liv till liv. Ek, eis på båda ställena. Det ska inte spelas ut emot varandra, eller hur? Utan det ska ses som en upptrappning. Och i kapitel 3, andra Korinthierbrevet 3, där finns uttrycket igen i vers 18. Vi förvandlas, alltså det sista som står då i det här kapitlet, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Ek, eis. Och det betyder att när vi då kommer tillbaka till Romarbrevet 1:17, där det står att rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium, ek pistis, eis pistis. Alltså då är det som att vi går genom tro till tro. Från härlighet till härlighet. Från liv till liv. Vi växer, vi mognar i den här förståelsen utav Guds rättfärdighet. Nu kanske man måste välja om det är från en nivå till en annan. Eller om det är genom tro och så kommer man till tro. Eller man kanske kan lägga ut det här på lite olika sätt. Och de behöver inte vara motsägelsefulla. Hur som helst, skriver Fitzmaier, så menar Paulus att allt är tro, helt och hållet, från början till slut. Så uttrycker han det. Gud har agerat med kraft och med rättfärdighet. Han har genom Jesus Kristus, hans död och uppståndelse, upprättat en rättfärdighet mellan sig och människorna i Kristus. Men Gud har gjort mer än att lägga denna grund. För det står ju så här. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror. Så den här grunden, alltså nu har vi flera ord här nu, men nu kanske du börjar kunna särskilja de här försoningen, alltså när Jesus Kristus dör på Golgata kors för alla människor och han uppstår, det är ju försoningen, den är objektiv, den har skett en gång för alla, gäller alla människor, vare sig de tror eller inte. Det är en sak. Utifrån denna kan Gud i sin rättfärdighet förklara den som tar emot evangeliet. Eller där evangeliet tas emot kan han förklara människor rättfärdiga på grund av försoningen. Priset är betalt så att säga. Och då kan vi bli förklarade rättfärdiga. Och det leder då för det tredje till att han frälser. Så frälsningen kommer in här som en följd av försoningen, rättfärdiggörelsen. Och frälsningen är ju ett pågående skeende. För frälsningen, eller som jag hörde i något tältmöte någonstans, slutfrälsningen som de sa. Slutfrälsningen, det sker ju på domens dag när vi fullkomnas i det himmelska. Men den har påbörjats redan här och nu genom att vi har Jesus Kristus som Herren. Och genom att vi räknar med att han är den som verkar ibland oss. Han är den som verkar i mitt liv. Så börjar frälsningen. Och då tänker jag så här, frälsning ifrån vad då? Vad är du frälst ifrån? Hela resten av första kapitlet och andra kapitlet handlar ju om det här. Nämligen hur vi blir frälsta från den onda tidsåldern. Han räknar upp 20-30 olika exempel. Exempel på mörker och elände i den värld vi lever. Men vi är alltså frälsta ur det här. Inte så att vi är frälsta att allting är klappat och klart, men den frälsningsprocessen är igång. Och därför är det så viktigt att våran grund som kristna, det måste ju vara Guds försoning i Jesus Kristus. Detta att han förklarar oss rättfärdiga för Jesu Kristi skull. Att vi är införstådda med att vi är intagna i Jesus Kristus och att frälsningen är någonting som pågår ibland oss. Och att vi får uppmuntra våra bröder och våra systrar med detta budskap så att säga. Alltså du har här då i vers 16 och 17. Guds kraft frälsar var och en som tror. Först juden, sen greken. Rättfärdigheten från Gud, den uppenbaras genom evangeliet och inte på annat sätt. Och att den rättfärdige ska leva av tron. Trosgemenskapen. Så det är ganska mycket. Och det här kommer då Paulus att gå igenom bit för bit. Det som jag har kvar här nu är egentligen det där den rättfärdige ska leva av tro. Men jag tror att vi plockar upp för lite tid och går igenom det. Så att vi plockar upp det nästa tisdag. Och så får det bli i sig som en sorts sammanfattning för. För nu har vi ju gått igenom ganska noggrant här, vers 16 och 17. Herre, så tackar vi dig för att vi har fått höra ditt budskap. Herre, hur ska vi kunna förstå höjden, bredden, längden och djupet av din kärlek och över det du har gjort för oss? Herre, det är inte möjligt, men vi vill vidga våra hjärtan för din närvaro. Och vi vill tacka dig av hela vårt hjärta. För allt det du betyder för oss. För allt det du har gjort för oss. Herre, vi är glada att vi får vara inlämnade i Jesus Kristus. Och vi ber att ditt verk fortsätter ibland oss. Och att ditt rike sprider sig ibland oss. Herre, tack för allt. Genom Jesus Kristus. Amen.
Du har lyssnat till bibelförklaringen från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Romarbrevet är det vi håller på med och det här var del 7. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30. Och sen så sänder vi det här då i närradion på måndagar klockan 19. Det här var en sändning från Värnamo församlings närradio. Producent och tekniker var jag, Ulf Gustafsson. Härefter så kommer sändningen från Radio MF. Du får lyssna till Missionskyrkans söndagsgudstjänst.